Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader.
Och Herren Jesus Kristus.
Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext. Den 12:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Lukas i det 13:e kapitlet och från den 10:e versen. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne: Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade. Men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom: Era hycklare, lossar inte varenda en av er sin oxe eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag ställs vi bland annat inför frågan vad sabbaten och vilan på sabbaten egentligen innebär. Och frågan uppkommer i en situation när Jesus håller på att undervisa i en av synagogorna. Just på en sabbat. Vi ska se lite på situationen först. Det är ju ingen ovanlig situation. Jesus brukade gå till synagogan på sabbaten. Och han undervisade ofta. Nu när Jesus undervisar så finns det en kvinna bland åhörarna. Som i 18 år lidit av en sjukdomsande. Som gjort att hon inte kan räta på sig. Hon har fått gå sammantryckt och krokryggig. Och Lukas nämner först att det här rör sig om en ande innan han nämner symptomen. Det är ett andligt betryck och det fysiska är sekundärt. När man hör människor idag tala på sånt sätt så kan man lätt uppfatta dem som överandliga. Och det kan ofta vara så att det är så, att de är överandliga. För alla fysiska åkommor ska ju inte förklaras andligt. Och man kan vara andligt välsignad mitt i svagheter och sjukdom. Men i det här fallet så berodde sjukdomen på en ond ande, en sjukdomsande. Förmodligen så gick kvinnan inte alltid i synagogan. För hennes plåga måste ha gjort det svårt att gå och ta sig någonstans. Men denna sabbat är hon i synagogan och hon lyssnar på Jesus. Och Jesus ser henne och så kallar han på henne. Hon kommer fram till henne. Hon kommer fram till honom och han befriar henne från anden. Genom sina ord och genom att lägga händerna på henne. Kvinna, du är fri från din sjukdom. Det betyder att hon också blir fri från orsaken till sjukdomen, från anden. Det nämns inte men det är underförstått. Och när Jesus lägger händerna på henne så rätas hon upp. Och hon prisar Gud för vad han har gjort genom Jesus som hon står inför. Och här skulle det kunna sluta. Kvinnan har befriats och nu prisar hon Gud. Och resten av synagogan skulle kunna stämma in i lovprisningen. Vi ser här hur Jesus handlar. Han kallar på en människa och människan hör och kommer till honom. Han uttalar orden att människan har befriats från sin plåga. Och han ger ett fysiskt tecken som en bekräftelse på att befrielsen har skett. Ja, vi kan inte göra mönster av alla berättelser i Bibeln. För vi möter olika ord från Jesus och olika handlingar och i olika ordning. Men just dagens text är ju anmärkningsvärt hur den påminner om hur Jesus kallar varje syndare. Och så i sitt ord förklarar att synden redan är sonad och att vi är fria. Och han ger oss fysiska tecken som bekräftar sig på detta. Att vi ska ta det till oss. När kvinnan nu har befriats så skulle det vara passande att det hela slutade med detta. Och att hon och de som har sett vad som har hänt tillsammans prisar Gud. Men det som är passande är ju inte alltid det som sker. Och så är det också i Bibeln. Istället blir synagogsföreståndaren upprörd över att Jesus botade på en sabbat. Men han vänder inte sin kritik direkt till Jesus. Han vänder sig till folket och talar om hur de ska göra och när de får komma och bli botade och inte får komma. Och därmed kritiserar han förstås också kvinnan som just blivit botad. Hon har gjort fel. Hon som hörde Jesus kalla på henne och lytt Jesus har kommit fram och blivit befriad från den ande som bundit henne. Vad det menar föreståndaren var någon sorts arbete, antingen av Jesus eller av kvinnan eller av båda. Och han motiverade det hela utifrån Mose lag och förbudet att arbeta på sabbaten. Det finns 6 dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Ja, man kan ju fråga sig, vad var det för arbete som hade utförts? Kvinnan hade gått fram när Jesus kallade på henne och hade blivit befriad. Det är knappast något arbete från hennes sida. Och Jesu ord, att han la händerna på kvinnan, var knappast någon större ansträngning heller. I sitt svar så fokuserar Jesus på vad som faktiskt ändå är tillåtet att göra på sabbaten och varför. Djuren som stod bundna skulle inte gå törstiga på sabbaten. Gud hade befallt att också djuren skulle få vila på sabbaten. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna, din oxe eller åsna, eller något av dina dragdjur, inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar, för att din tjänare och tjänarinna ska få vila, liksom du. Men det blir ju bara en sämre dag om det leder till att man står bunden hela dagen utan att få något att dricka. Naturligtvis löser man sina djur, leder dem till vatten och låter dem dricka också på sabbaten. Ja, det var alla eniga om. Så gjorde de själva. Jesus går nu från det mindre till det större. Om vi har sådan omsorg om djuren, ska vi då inte ha minst lika stor omsorg om människor? Och här är en Abrahams dotter av Guds utvalda folk. Det innebär inte att hon ska ha det sämre på sabbaten, att hon tillhör Abrahams avkomlingar. Om vi befriar djuren från deras fysiska band på sabbaten, ska vi då inte lösa människor från deras andliga band? Och om djuren som ändå står bundna mindre än en dag innan de blir lösta, ja, ska inte denna kvinna som varit bunden i över 18 år få befrias? Så argumenterar Jesus och han inleder med slutsatsen: ni hycklare. Han säger inte detta endast i föreståndaren utan till alla sina motståndare. Det är knappast troligt att föreståndaren skulle våga tala så till Jesus om det inte också funnits motståndare till Jesus närvarande. Men dessa som utför besvärligare handlingar än att endast kalla fram någon, säga ett ord och lägga händerna på dem, de löser, leder och vattnar, men för ett mindre viktigt syfte. De klandrar Jesus och de som kommer till honom för att Jesus botar dem på sabbaten. Det är någonting förvänt i hela deras inställning. I grunden handlar det om vad man tänker om människans relation till Gud. Jesu motståndare, i det här fallet framförallt fariseer, de såg det som att om människan gör vad hon kan så får hon Guds nåd. Om hon bestämmer sig för att hålla Guds lag, även om hon inte lyckas. Om hon visar att hon tar Guds lag på allvar genom att hålla också de mindre viktiga sakerna, som att vara noga att ge 10:e av mynta, dill och kummin och varje grönsak. Och naturligtvis att hålla sabbaten. Och detta på ett sånt sätt att det kanske gick lite längre än vad budet föreskrev, så att man inte riskerade att utföra något arbete. Ja, en sån inställning blir naturlig om man tänker sig att man måste köpa Guds välvilja genom sina gärningar. Och den inställningen har vi också naturligt. Vi känner Guds lag av naturen. Att vi är skyldiga att lyda Gud. Men vi föds utan rätt förtröstan på Gud. Och då tänker man istället att man måste förtjäna Guds kärlek. Istället för att ta emot den oförtjänt. Det är också vi som kristna har kvar en sån brist på förtröstan i vår gamla människa hela livet. När jag känner efter i mitt hjärta så finns det en vilja att själv vinna min frälsning. Att lita på mina egna gärningar, åtminstone till någon del. För att veta att jag har i alla fall gjort det som kommer an på mig. Och samtidigt märker vi ju att vi räcker inte till. Och då blir man extra noga med det man klarar av. Även om det viktigaste inte kan hållas. Och när man fokuserar på dessa små detaljer som vi klarar av. Då riskerar vi att ännu mer försumma och till och med komma i strid med det som är viktigast. Man hjälper sina djur på sabbaten, men inte sin medmänniska. Vi kan nog känna igen våra hjärtan i detta ibland. Och när det har blivit på det sättet att det är så upp och ner, då är det inte bara att tänka om att nu ska jag minsann älska min nästa. När jag får fråga mig, hur tänker jag om Gud? När jag tänker på det här underliga sättet. Tror jag att Gud kommer att godkänna mig om jag bara gör mitt bästa? Ja, när vi som kristna sätter ord på sådana tankar så avslöjas de för vad de är. Jag vet ju att Gud ser synder hos mig som jag inte själv känner till. Jag ber med David om att bli förlåten också mina hemliga brister. Och jag vet att Gud i sin lag kräver fullkomlig lydnad. Inte bara att jag gör det jag klarar av. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Ja, nog har jag brutit ett enda bud och mer än så. Då får jag söka lösningen inte i att idag ska jag göra bättre. Utan jag går dit Gud visar mig, till Kristi kors. Jag får se på honom som gjorde gott. Och fick bära mitt onda. Han som sonade alla synder som jag begått. Och varje synd jag kommer att begå. Och allt ont som nu är i mitt hjärta. Jag är ren i Kristi blod. Mitt samvete kan påminna om min synd. Men Gud har lovat att synden är sonad. Och att samvetet är rent. Ja, den tron kan vara svår att verkligen ta till hjärtat. Vi har den tron på ett ofullkomligt sätt som Guds barn. Men ibland kan vi bli mer vissa. Och då kommer också en glädje och tacksamhet. Och en vilja att göra Guds vilja. Då vill vi också tjäna vår nästa. Dagens text utspelar sig på en sabbat. Och att just sabbaten blivit en så stor sak på fel sätt för judarna på Jesu tid. Det har sina historiska förklaringar. Men det säger också någonting om oss människor när vi ser till vad sabbatens syfte egentligen var. Gud hade gett sabbaten till vila en dag i veckan. Men under lång tid av Israels historia hade många i folket inte brytt sig om detta. De hade passat på att arbeta extra för att tjäna pengar istället för att vila. När vi eller andra är stressade så vet vi att vila, det är inte alltid det enklaste på ett sätt. Men samtidigt så är ju sabbatsbudet, om man ser till det yttre, ganska enkelt att hålla. Låt bli att utföra arbete. Det tror jag faktiskt att jag kan klara en dag i veckan. När folket ändå bröt mot detta så handlade det inte om svaghet utan om trots. Det handlade om förakt för en gåva som var till deras bästa. Och profeterna varnade folket för deras brott mot Guds bud. Och ofta för hur de föraktade sabbaten. Och när folket inte omvände sig så fördes de till slut i fångenskap. När de sen kom tillbaka tog de allvarligare på Guds lag. Och utifrån detta allvar så verkar också pendeln ha slagit över när det gällde sabbaten. Nu gjorde man alla möjliga tillägg och förklaringar till budet och föreskrev exakt vad man fick och inte fick göra på sabbaten. Och de här föreskrifterna underlättade inte alltid vilan. Till exempel så resonerade man att om man hade sin hand ut genom fönstret och höll i ett fikon och så inträdde sabbaten, då fick man inte släppa fikonet, för det innebar att man sådde. Och man fick inte dra in handen, för då tog man hem mat på sabbaten. Men att ha sabbaten genom, att ha handen genom fönstret till sabbaten var över, det var ju knappast mindre ansträngande, även om man rent tekniskt inte gjorde någonting. Just det här inträffade väl ganska sällan, men vi ser själva tankesättet. Sabbaten blev, i alla fall i praktiken, någonting som mer handlade om människans gensvar till Gud och något gott som vi gjorde än om Guds gåva. Och sabbatens andliga betydelse blev man förstås blind för. Sabbaten, den kroppsliga vilan, förebildar trons vila. Den vila som kommer av att det inte finns någon mer gärning som behöver göras för att Guds lag ska vara uppfylld. Det finns inget mer offer som behöver utföras för att vår skuld ska betalas. Gud ger i sabbaten en bild av vad det betyder att vara kristen. En bild som vi också kan ana när vi läser om Jesu död i evangelierna. Hur han på korset säger, det är fullbordat. Och sen läggs han i gravens vila på sabbaten. Nu återstår inget mer arbete. Inte för Kristus och inte heller för oss. För Kristus är vår representant inför Fadern. Vad han har han gjort i vårt ställe. När den sabbaten inträdde så betydde det att vilan var färdig för oss. I katekesen lär vi oss att sabbaten handlar om att lyssna till Guds ord och predika. Det är vad vi ska göra. Och det gör vi bland annat som en god gärning, som en frukt av tron. Som Guds barn. Och sett ur den vinkeln så håller vi också detta bud på ett bristfälligt sätt. Som en god gärning är lyssnandet inte frälsande. Men det som vi hör när vi lyssnar på Guds ord, det är frälser. När vi lyssnar och hör att arbetet är redan utfört. Att det gnagande samvetet inte behöver stillas genom att vi låtsas som att vi ändå på något sätt ska kunna vara tillräckligt goda eller hängivna. Utan det som brister har fullgjorts på ett fullkomligt sätt. Guds egen son har kommit ner till jorden. Han har utfört sitt goda verk. Och det enda som återstår att vi ska få höra om detta. Hebreerbrevet säger, den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Guds arbete var färdigt på den sjätte dagen. Och Guds arbete var färdigt på långfredagen. När vi hör Guds ord så erbjuds vi att komma in i den vilan. Och ordet självt skapar tro i oss så att vi är i vilan även när vi känner stress. Eller när samvetet anklagar oss. Vilan är någonting objektivt. Som skänks. Det är skänkt i Kristus. Och vi får påminna oss om den. Vad Gud kräver av mig. Vad kräver Gud av mig? För att jag ska få vara hans. Ja, han kräver att Kristus ska ha dött för mig. Och genom att jag får höra Kristi ord så vet jag att Kristus har dött för mig. Vi går tillbaka till synagogsföreståndaren. För det är med honom som med människor idag. Han försöker hindra människor att komma till Jesus på sabbaten. Vi vet att ingen kan hindra Jesus att hjälpa den som kommer till honom. Vi minns Petrus när han försöker visa bort Jesus. Gå bort ifrån mig. Jag är en syndig människa. Jesus lämnar honom inte. Utan han försäkrar att han får tillhöra Jesus. Oavsett vad människor tycker så kommer Jesus att ta emot syndare som kommer till honom. Nej, föreståndaren vänder sig inte till Jesus. Han vänder sig till folket. Han föreskriver när de får och inte får komma och bli botade. När de får och inte får komma till Jesus med sina bördor. Om man inte kan få Jesus att upphöra med sitt verk, så kan man försöka få människor att sluta komma till Jesus. Det är likadant idag. Jesus är densamme. Alla som kommer till honom får gå in i trons vila. Men både andra människor och våra egna hjärtan kan säga att vi inte alltid får komma till Jesus. Det kan sägas att man måste gå igenom olika stadier av ånger och sorg innan man får tro på Jesus och sina synders förlåtelse. Eller man kan känna i det egna hjärtat att jag är ovärdig. Samvetet anklagar. Jag måste göra någonting gott för att bli lite renare innan jag får närma mig Jesus. Därför behöver vi höra Guds ord och ständigt påminna oss, som Paulus påminner korintierna. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Och vi ska tänka på samma sätt. Det är aldrig för tidigt att komma till Jesus. Även om någon, som i dagens text, skulle invända att det är ju sabbat, vänta till nästa dag. Eller om man tänker eller hör att vi är för syndiga eller vi är för unga. Nej, Gud har sänt sin son för att vi ska komma till honom varje dag. För att vi får leva i trons vila. Amen.